Välkommen till programmet Efter 8. Dagens gäst är Ulla Lindmark. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö Nyhem.
Om att flytta och att byta skola. God kväll alla lyssnare. Jag heter Ulla Lindmark och jag bor här i Mullsjö sedan 1967, då min man och jag flyttade hit med våra två barn. Jag har alltså bott här i byn i 51 år, för jag får lov att räkna bort ett år då vi gjorde en liten avstickare till Råslätt. Men jag vet hur det var att flytta när jag var barn, och nu vill jag gärna dela med mig om hur det var och att byta skola många gånger. Jag gick i skola under 11 år och jag gick i 6 olika skolor under dessa år. Men innan vi börjar med det så lyssnar vi lite på musik, och det är Alice Babb som sjunger Olle Adolfssons Okända djur.
På de första löv som singlar sitter små djur, och det hörs ett evigt fnitter. De håller fast i löv.
När jag föddes 1942, då bodde min familj på Vikingavägen i Stocksund utanför Stockholm. Min familj bestod av pappa Sven, som arbetade på Industrikommissionen i Stockholm. Mamma Tyra, som var hemmafru och skötte om hemmet och oss barn. Och jag hade två äldre bröder, Gunnar som var 5 år äldre än jag och Gösta som var 4 år äldre. Jag har inte så där många minnen från Stocksund eftersom jag var så liten då. Men redan 1944 var det dags för min första flytt. Pappa som var utbildad textilingenjör hade fått ett arbete vid en textilindustri i Järbo som ligger i Gästrikland. Och det var i samband med den flytten som jag har ett minne, ja, eller snarare en episod som har berättats för mig. Och det var just när vi var på väg att flytta från Stocksund. Mamma höll på att städa ur vårt hus inför flytten, och för att hinna med så skulle hon ta hjälp av mig. Jag var styvt 2 år och jag skulle gå till affären för henne och köpa mera skurmedel. Jag fick en liten börs med pengar och så en lapp där det stod vad jag skulle köpa. Och mamma gav mig en sträng förmaning. Du ska gå till den första affären som bara ligger en liten bit bort här på vägen. Absolut inte gå vidare över stora vägen till den stora affären. Det var förmaningen. Och som ni vet, barn gör som föräldrar säger att man inte ska göra. Så jag spatserade över den där stora trafikerade vägen, handlade mitt skurmedel i den stora affären, och de undrade lite där om jag var ensam och gå så långt. Och det där, det tog ju längre tid än vad mamma hade räknat med. Så istället för att det skulle gå fort så fick hon nu förtvivlad ge sig ut och leta efter mig. Men jag tror inte att jag fick så där väldigt många bannor av henne. Hon var nog bara lycklig över att jag hade kommit till rätta och inte blivit påkörd. Nu är det dags för lite musik igen. Nu ska vi höra Sven-Bertil Taube sjunga pappa Everts visa Solola.
En heder spelar på sin flöjt om kvällen, och flöjten vänjer sig och låter bra.
Ja, då hade vi flyttat till Järbo, och då flyttade vi in i en tvåvåningsvilla som låg rätt nära pappas arbete. För att komma till fabriken behövde pappa bara gå ner för en lång backe, och där nere låg fabriken bredvid ett vattendrag. Och det var ju naturligtvis en plats som absolut jag inte fick gå till alldeles själv. I Järbo hade vi barn det väldigt bra, med en stor gård att leka på, och när det var vinter så åkte vi både skidor och sparkstötting, och både mamma och pappa var med oss väldigt mycket. Och nu har vi kommit till 1945, och mamma och pappa har berättat för mig och mina bröder att vi skulle få ett syskon. Det var ju väldigt spännande den dagen pappa sa att mamma skulle komma hem från sjukhuset med vår lilla syster. Och då gjorde jag som jag tyckte var allra bäst. Jag skulle överraska dem och gå och möta mamma och pappa vid bussen. De kom ju alltid hem med bussen när de hade varit i Sandviken och uträttat ärenden. Så jag gick till busshållplatsen och satte mig att vänta, fast jag hade ingen aning om när de skulle komma. Men det gjorde ingenting, jag kunde gott vänta. Och hemma blev det ju förstås stor uppståndelse när jag saknades, när mamma och pappa kom hem med taxi. Ingen visste vad jag hade tagit vägen. Så pappa han satte sig på cykeln och for runt hela samhället och letade efter mig. Och till slut hittade han mig sittande på bänken vid busshållplatsen. Och då fick jag åka på pakethållaren hem och äntligen fick jag se min lilla syster Barbro. Nu kommer Gunilla von Bar att spela för oss. Hon spelar Carl Nielsens Tagen Letter. Nu har det blivit 1947 och det var dags för oss att flytta igen. Och den här gången var det till Danderyd som ligger lite längre ut ifrån Stockholm än vad Stocksund gjorde. Pappa arbetade då i Stockholm igen och reste med tåget från Djursholms Ösby varje dag. Men här i Danderyd där fanns det lekkamrater. Systrarna Eva och Lena bodde på andra våningen i vårt hus. Och de tyckte om att ha sockerrikskalas. Och då var vi många barn som satt på deras balkong. Och jag var så fascinerad över att de fick använda hur mycket sockerdricka de ville. Och vi spillde och vi slabbade. Men deras mamma tyckte tydligen att det var helt i sin ordning. För sockerrikskalasen, de återkom. Och så fanns ju Inger där som var lika gammal som jag och bodde tomt i tomt med vårt hus. Och vid gränsstaketet så gjorde vi ett hål i staketet för att krypa igenom när vi skulle till varandra. Det var alldeles för långt för att gå runt kvarteret för att komma till varann. Inger blev min bästis. Vi lekte alltid tillsammans, vi sov över hos varann ibland. Vi hittade på hyss och byggde koja i skogen intill och hoppa hag och spela kula och lekte som bara den. Och nu är vi framme vid 1949 och Inger och jag ska börja skolan och få gå i samma klass. Skolan det var Danderyds kyrkskola och den var väldigt stor. Jag tror vi var minst 500 elever som gick på den skolan. Min första fröken var en gammal dam, ja det tyckte vi barn i alla fall. Och hon hette fröken Ljungström. Men vi barn vi tilltalade henne alltid bara fröken. Man fick ju aldrig säga du till en lärare på den tiden. Hon var ganska sträng men rättvis och kunde verkligen lära oss det vi skulle kunna. Men det var här jag började få lite bekymmer. Eller snarare, mamma oroade sig för att jag var så dålig på att läsa. Extra jobbigt var det ju för att Inger, hon kunde nästan läsa innan vi började skolan. Och nu läste hon hur mycket som helst, bok efter bok. Men jag tragglade med bokstäverna och läste väldigt långsamt. Mamma undrade om jag hade det som man då kallade för läs- och skrivsvårigheter. Idag säger man dyslexi om det. Mamma pratade med fröken som sa att nej, det kan nog vi vänta och se. Det ordnar sig säkert, det är inte så farligt, tyckte fröken. Och när vi skulle börja andra klass, då kom Ingers och mina föräldrar överens om att vi båda skulle börja spela piano. Och då skulle vi dela på en pianolärare. Och det blev fru Rör. Och det var likadant här. Inger kunde alltid sin spelläxa medan jag stakade mig och inte spelade flytande. Men jag tragglade på. Och så en gång när det var tid för fru Rör att komma till vår spellektion, så hade vi så skoj ner i skogen så vi brydde oss inte om att gå hem till spelningen. Men då kan ni tro, då blev det bannor och bums i säng när jag kom hem. Mamma hade fått betala för rör fastän det inte blev någon lektion den gången. Nu är det tid för oss att höra Barfotavisan. Det är Lasse Berghagen som sjunger Mats Paulssons visa.
Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck.
Vägen till skolan var ganska lång. Jag skulle uppskatta att den var 3 kilometer. Och alldeles innan man kom fram till skolan så var det en stor bred trafikerad väg som man skulle passera över. Men det var aldrig någon förälder som följde med eller som skjutsade barn till skolan med bil på min tid. Men jag fick börja cykla ganska tidigt, jag tror redan i andra klass. Men bäst var det ju när man kunde ha sällskap med någon till skolan. Jag tyckte ju egentligen det var väldigt skojigt att gå i skolan och det fanns så många man kunde leka med på rasterna. Och den här skolan hade en stor simbassäng inomhus som eleverna använde många gånger. Och flera lärde sig att simma där. Och så fanns det en jättestor skolgård och en fin gymnastiksal med massor av redskap. Och då tyckte jag ju allra bäst om när vi kunde ta fram alla redskap och fick leka hela havet stormar. Ni vet när man ska fara runt hela salen och inte nudda golvet. Men hoppa plint, det klarar jag aldrig. Och klättra i repen, det var inte heller så lätt. I skolans stora matsal så åt alla barnen lunch samtidigt och det var viktigt att äta upp sin portion. Men när det var bruna bönor, då klarade inte jag det. Så en gång så satt lilla jag kvar, alldeles ensam i hela den här stora matsalen med min tallrik med bruna bönor, ända till det ringde in efter lunch. Då kom äntligen en av mattanten och fick se eländet och sa att ja, du får väl slippa då. I tredje klass läste vi Sveriges geografi. Och då började vi med Södermanland eftersom det var det landskap vi bodde i. Därefter läste vi om Östergötland. Och där tog mina studier om Sveriges geografi slut. Och likadant var det med den svenska grammatiken. Vi hade börjat nosa på vad är subjekt och vad är predikat. Men nu var det dags för min familj att flytta igen. Och nu ska vi lyssna på Ralf Lundstens elektroniska musik Pop Age. Och det här stycket heter Dream Star. Nu är det sommar 1951 och den här gången blev det ett jättelångt skutt för oss. Vi flyttade till Finland. Nu hade pappa fått anställning på en textilfabrik i Hyvinge. Hyvinkä hette det på finska. Det låg 6 mil norr om huvudstaden Helsingfors och där var det finska som gällde. I vissa delar av Finland talar många människor svenska eller finlandssvenska som man brukar säga. Och nu blev det lite besvärligt att hitta skolor för oss barn. I Hyvinkä fanns det faktiskt en liten C-skola där undervisningen var på svenska. Så där fick jag börja 4:e klass och min syster Barbro började 1:a klass. I den här skolan var klasserna 1, 2 och 3 i samma klassrum och hade en lärare. I skolans andra klassrum i klasserna 4, 5, 6 och 7 och där började jag. Vi var 4 elever i min klass. I 5:an gick det 3 elever och i 6:an var de 4 och i 7:an var det bara 2. Även här var det bara en lärare som alternerade mellan oss. Och var det någon klass som skulle läsa högt eller förhöras så fick vi andra ha uppgifter som vi skulle sköta själva. Och vad jag kommer ihåg var det aldrig några svårigheter med det. Och på rasterna lekte vi alla över skillnaderna och var det gymnastik som mest skedde utomhus så var det också för alla 4 klasserna tillsammans. I den här skolan så fick eleverna någon soppa eller välling till lunch. Och då var det meningen att vi skulle ta med oss smörgås och mjölk själva hemifrån. Och så satt vi i våra bänkar och åt lunchen. Men det var likadant här. Man skulle äta upp sin portion. Min lilla syster som hatade välling kom på ett sätt. Hon drack upp sin mjölk och sen satt hon och hällde med en sked vällingen i sin mjölkflaska. Och det där tog ju lite tid förstås. Så när hennes lärare kom tillbaka efter lunchen och fick se det här, då fick Barbro slippa vällingen i fortsättningen. Men så var det här med geografin. Nu var det Finlands geografi som gällde. Och den svenska grammatiken, den hade mina klasskamrater redan avverkat. Och det var ju inget som bekymrade mig just då. Men det kom att ställa till lite problem längre fram i min skolgång. För mina bröder Gunnar och Gösta fanns det ingen passande skola där undervisningen skedde på svenska. Så de fick flytta till en internatskola i Grankulla. Så de kom hem på veckosluten. Men jag är inte säker på att de kom hem varje vecka. Och det här blev ju en omställning för dem. Vi bodde på Kärkolankatto i en radhuslänga. Här fanns många barn att leka med. Och inte gjorde det ett dugg att de talade finska och Barbro och jag pratade svenska. Åtminstone jag försökte lära ut svenska istället för att jag skulle lära mig finska. Tänk om jag hade varit lite förtänksam och lärt mig finska. Vad roligt det skulle ha varit att kunna det idag. Vi lekte ofta en form av kurragömma som hette gummene tikkua laudala. Det betyder 10 stickor på brädan och det var väldigt roligt. Man la 10 trästickor på en bräda som låg över en sten och så trampade man till så alla stickorna flög iväg. Och alla barnen sprang och gömde sig medan den som skulle leta plockade upp stickorna och la dem tillbaka på brädan och sen fick börja leta efter oss. Och om man var riktigt kvick då kunde man springa fram och trampa till på brädan en gång till. Så blev det ännu jobbigare för den som skulle leta. På den här tiden i början av 1950-talet hade Sovjetunionen fortfarande markområden i Finland som de hade erövrat under andra världskriget. Området hette Hangö och dit gick det sovjetiska tåg med ånglok flera gånger i veckan. Och när vi barn hörde att ett tåg var på väg förbi Hyvinkää så sprang vi allt vi orkade för att hinna fram till en bro där man kunde stå och se tåget passera under. Det var så spännande för tåget var så stort och mäktigt och loket hade en stor bild av Stalin på framsidan. I alla fönster så var gardinerna fördragna så att man inte kunde se in i vagnarna. Nu ska vi spela ett finskt stycke av Oskari Merikantos. Och det heter Vals i sommarnatten. Men på finska heter det Keselan valsi. När mitt fjärde skolår gick mot sommarlov så började mina föräldrar undersöka vilka möjligheter det fanns att få en annan skola för mig. Vi hade då en bekant familj som hade en flicka som hette Ritva och hon gick i en flickskola i Helsingfors. Och de berömde den där skolan väldigt och sa att den var så väldigt bra. Så det slutade med att jag skulle få börja ettan i Helsingfors nya svenska flickskola. Åh, det här var spännande. Och det betydde att Ritva och jag skulle göra sällskap på tåget till Helsingfors varje dag. Det var en diskussion om jag skulle åka tredje klass eller andra klass. Men pappa tyckte att träbänkarna i tredje klass och de där gubbarna som satt där och skar sin korv med kniv. Nej, det var inte bra för mig. Alltså, jag fick åka andra klass. Resan tog 1,5 timme varje morgon. För då var det persontåg som stannade på alla hållplatser. Men på hemvägen tog det bara en timme för då var det snälltåg. Och här var det meningen att jag skulle läsa mina läxor på tåget. Men det blev nog inte så mycket av med det. Alltså hösten 1953 började jag i flickskolan. Vi var 42 flickor i min klass. Och det var minsann en omställning från min klass i Hyvinke med 3 klasskamrater. Men det här var en rolig klass att gå i. Jag fick många nya vänner och nya ämnen att läsa. Bland annat finska. Som vår lärare Ägget sa att finska, det måste alla flickor lära sig. Den här läraren, han var väldigt sträng och han kallades för Ägget för hans huvudform såg ut som ett ägg. Men med mig förtvivlade han. Mina läs- och skrivsvårigheter klarade inte det finska språket. Och när terminen var slut så fick jag en 2 i betyg på en 10-gradig skala. Alltså underkänd. Sång och musik var inte så värst mycket bättre. Vid provsjungningen inför indelningen i körer så sa läraren: "Ja Ulla, du passar nog inte riktigt in i körsången." Då var det mycket bättre med teckning. Där hade vi en fantastisk lärarinna som hette Tamara. Hon var liten och rund och alltid glad och inspirerade oss verkligen. Hon undervisade också i välskrivning. Och där och i teckning fick jag mycket höga betyg. Jag fick en 9 i båda ämnena. Men nu är det tid att höra Umberto Marcato. Han ska sjunga Tintarella di Luna. Under hösten här blev det uppenbart att pappa fick svårigheter på fabriken med att han inte kunde finska. Och personalen ville inte prata svenska med honom. Så det resulterade att vi flyttade tillbaka till Sverige lagom till jul 1953. Och då fick vi bo hos mormor och morfar i Norrköping. Och i januari hade pappa ordnat att vi kunde bo i hans brors Ivars sommarstuga i Näkna utanför Norrköping. Medan de sökte efter ett hus för oss att bo i. Och det här betydde förstås att det blev byte av skolan igen. Och då fick jag gå tillbaka till folkskolan. Så Barbro och jag åkte skolbuss till Åby folkskola där jag gick i 5:an och Barbro i 2:an. Gunnar och Gösta som hade gått på läroverket i Grankulla blev inskrivna på läroverket i Norrköping och de fick bo hos morfar och mormor på Knäppelsborgsgatan. Och här kom nu den första svårigheten för mig. Min klass hade redan läst engelska en hel termin och det hade ju inte jag gjort i Finland. Så jag hamnade ordentligt på efterkälken. Och så var det här med grammatiken. Nu räckte det inte längre med subjekt och predikat. I mars på våren där hittade mina föräldrar ett hus som passade. Och de köpte det i Lindö som ligger vid Bråviken utanför Norrköping. Alltså dags att byta skola igen. Lindö folkskola blev min 3:e skola det läsåret. Och där fanns en väldigt bra lärare som hette Åke Persson. Han gjorde verkligen allt för att lektionerna skulle vara bra och intressanta. Men när mamma talade med honom att jo, Ulla läser ju så dåligt. Då blev det samma svar som tidigare lärare hade sagt. Det är nog inte så farligt med det och någon test behövs inte. Så jag tragglade på. De flesta ämnen var roliga. Utom matematik och engelska. Där låg jag ju fortfarande efter. Och mitt höga betyg i välskrivning, det sjönk från en 9 i Finland till en svag 2 i den här skolan. Nästan underkänt. Min skrivstil var att bokstäverna stod rakt upp. Men här så skulle man skriva så att bokstäverna lutade framåt. Jag gick de sista månaderna i 5:an och sedan gick jag hela 6:an i Lindö. Och efter 6:an så sökte jag till realskola i Norrköping. Men då var mina betyg lite för svaga så jag kom inte in. Alltså fortsatte jag i Lindö även 7:an. Och nu var det slut med att flytta till en annan ort. Det blev bestämt vi skulle stanna i Lindö. men det skulle bli ett skolbyte till för min del. Efter sjuan så sökte jag nämligen till en nyetablerad realskola i Norrköping, och det var Djuraskolan. Och den här gången kom jag in. Och där var det meningen att man skulle ta realexamen på 3 år. Det var ju 4 i de andra realskolorna. Men inte jag. Jag skulle ta det på fler år. Nu ska vi lyssna på Louis Armstrong. Han spelar West End Blues. När jag nu började i realskolan så var jag 1 år äldre än mina klasskamrater som hade kommit in efter 6:an. Och det var här som mina bristande kunskaper i grammatik verkligen visade sig, både i engelska och särskilt i tyska. Då måste man ju veta vilka prepositioner som är dativ och akkusativ och så vidare. Jag fick börja läsa extra tyska hos en mycket tysk dam, som var helt skräckenjagande, tyckte jag. Hon tvingade oss extra elever att skriva upp den tyska grammatiken i ett särskilt skrivhäfte. Och det var ett stort läxförhör varje vecka. Efter en termin hos henne tillät äntligen pappa att jag fick sluta där. Även den svenska historien hade jag missat mycket under min tid när jag bodde i Finland. Och jag minns särskilt vår historielärare som frågade: vilka svenska drottningar har vi haft genom århundradena i Sverige? Och då skulle jag svara på det. Och det kunde jag inte. Och då blev han riktigt arg när jag inte visste att vi hade haft en drottning Margareta på 1300-talet. På vårterminen i andra klass så skrevs det ut varningar för varje elev som såg ut och ha väldiga bekymmer med att inte klara godkänt på vårterminens slut. Så jag fick gå hem till mamma och pappa med ett brev som sa att jag riskerade att få underkänt i svenska, engelska och tyska. Mina föräldrar blev naturligtvis inte glada över det här och föreslog att jag nog skulle gå extra undervisning resten av terminen. Men då protesterade jag och så sa jag att jag kommer inte att läsa en enda läxa under resten av terminen. Jag vill gå om andra klass. Och så fick det bli. Och resten av våren då hade jag bara roligt. Och på sommaren fick jag åka till England på sommarskola. Och det hjälpte verkligen till att få upp mitt betyg i engelska. Och dessutom var det ju roligt att åka utomlands. När höstterminen började fick mamma äntligen igenom sin önskan att jag skulle testas för läs- och skrivsvårigheter. Och resultatet blev: jo visst, Ulla hade läs- och skrivsvårigheter. Och det sades visserligen att jag hade arbetat bort en del av det genom åren. Men det här det hade ju det goda med sig att nu fick inte lärarna sätta minuspoäng för mina stavfel i provskrivningarna. I varken i engelska, tyska eller svenska. Felen skulle bara markeras och då betydde det att mina skrivningar fortsättningsvis inte blev underkända. Och på sommarlovet efter klass 2 så fick jag efter lite övertalning resa på sommarskola till Österrike för att bättra på tyskan. Och det blev en ännu roligare resa än sommaren innan. Och nu var jag kvarsittare i andra klass och var 2 år äldre än mina klasskamrater. Men nu kom jag också i fatt beträffande kunskaper, så det sista året i realskolan blev riktigt bra. Och jag höjde mina betyg i många ämnen och tog min realexamen och var nu 18 år och klar att gå ut i livet. Jag har undrat flera gånger vad alla dessa skolbyten har betytt för mig. Och jag har nog kommit fram till att det har berikat mig. Visst har jag haft en del svårigheter, men som helhet så har jag nog fått se så många olika sätt att lära sig. Olika värderingar på vad som är viktigt. Och så har jag träffat många olika människor och haft många härliga kamrater. Nackdelen är nog att genom alla de här flyttningarna så har jag tappat många fina kamrater på vägen. Och nu ska jag avsluta mitt program med att vi ska lyssna på den australiensiska sångaren Roger Whittaker. Och han ska sjunga Tall Dark Stranger. För efter min realexamen så dröjde det inte så väldigt länge förrän jag mötte min långa mörka man som jag har hållit ihop med hela livet. Godnatt alla lyssnare.
Ni har lyssnat till programmet Efter åtta. Dagens gäst var Ulla Lindmark. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem.